Yeah,
I think that's
Do you
hear me? Do you hear us?
I can hear you.
Gör det sån här.
Man fick inte prata om henne.
Arresteringsorder på mig. För uppvigling och förräderi.
Jag kände hennes familj.
Elsa Laula Lapparnas regent.
Vi lägger tillsammans.
Hysch, Elsa Laula talar. Hon har en nästan hypnotisk makt över sydlapparna när hon med sina glögge, oroliga ögner och sina magre talande händer står i talstolen och sänder en virvlande ordström ut över församlingen.
Det är ganska så skrämmande att tänka på att hon blev sedd på som så farlig. Och jag drev en kafé i Lycksele för några år sedan. Och då kom det in människor från de här små byarna. Och så började de prata om Elsa Laula och de kände. Och så händer det som är så fascinerande där, att när man ska prata om ting som är vanskeliga eller som är lite sån hyscher, börjar man ju viska, inte sant? Och plötsligt så sitter en man och säger sån här:
vi fick inte prata om henne.
Nej. Ja, alltså, antagligen var det väl så att när hon kom till Sverige så kom hon liksom, och ingen kunde fortälla att hon var där, för det var ju farligt för hon, så hälsa på sina släktingar och sådär ting, och då fick man vara tyst, så alla visste att hon kom och hälsa på sådär ting,
men man fick inte prata om henne.
Så mötte en kvinna från Dikanes område som sa sådär:
jag kände hennes familj.
Hon viskade också:
vi lägger tillsammans.
Okej, jaha. Och så pratade hon liksom. Jo då, hon var ju därifrån och därifrån. Och så viskar alla de här viktiga tingene. Jag tänker, framdeles idag, det är ju ingen, liksom, det är ju ingen övervåkning eller så. Så det är klart att prata om samisk självständighet och ta den jag tror att vi någon gång kan förstå egentligen vilken alltså vad hon egentligen, vad det har kostat henne.
I snakket med Anna Wollab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobbet som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Oriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grensa. Det stykket det er laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det er Persson som framfører tekstene i stykket.
Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå. Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var född i slutten av 1800-tallet. 1870 tror jeg, någonting där. Och hon missade sin far tidigt och sin bror. Utifrån det jag har läst om henne så har jag förstått att hennes mor hade gått på missionsskola. Det var lite ovanligt på den tiden, man gick ju på normalskola. Vilket betydde att mora hade ganska bra utbildning. Och det fick också Elsa Laula. Och hon tar ju då jordmorutdanning i Örebro. En av de första bilderna jag såg henne, det var hon satt i Skansen i parken, som är som en, ja, vad ska man säga, en folkepark i Stockholm. Och samer var ju betalt för att vara på utställning där. Och hon var också där. Och det där har jag liksom tänkt på, varför var hon där? Men jag tänker att hon kanske kände den som jobbade där och var inom där. Och hon bekänta med borgermästerns syster, och de blev väldigt nära vänner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm da det er mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnerettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalisme blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom, fikk veldig bra gjensvar av henne. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen, så at de diskuterte samiske saker, og de startet foreninger, og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brokk Johansen, som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, eller lov etter lov tar fra samene rettigheter. Og den varte jo ikke så lenge den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at sami har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi liksom et stagnert folk samene, mens hun på mange måter kan være et bevis på at samene ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, starte sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom, parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett stort möte, så bestämmer man där det som angår samerna.
Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om de lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
Så hon blir också på en måte en symbol på att liksom den samiska kvinnan är liksom en aktör. Har en annan roll i sitt samfund. Det kan väl stämma det, tänker jag. Men hon är också väldigt avantgardistisk i den förstand i det samiska samfundet. För jag tänker hon pratar ju maktens språk. Hon kan de här fina orden. Det ser man i boken som hon skriver. Hon brukar massa fina ord där. Och jag tror att det gjorde hon också lite främmed i det samiska samfundet. På ett sätt. Samtidigt som hon liksom kunde sina ting. Så om jag ska liksom kortfattat ändå säga någonting om Elsa Laula, så tänker jag att hon är en kvinna som, för att hon var kvinna och för att hon var same, så var hon i stand till och lyfte de här samiska spörsmålen. Hon var väldigt modig. Hon var i liksom hovedstaden och blev känd med folk, med politiker, med journalister. Började skriva motioner. Lite sån talking back, bell hooks, god gammeldags talking back. Sätter sig själv i en sån position att klart att jag kan prata på vägne av Sami. Klart att jag kan prata på liklinje med dig. Och klart att jag ska sitta i maktens korridorer och liksom vara med och se min mening. Det är ju lite liksom bell hooks i en kärna på något sätt. Och farlig. Hon blev stämplad som farlig. Redaktörer av aviser ville ju gärna dra ner henne och säga att hon Hun er farlig, hun er en konspiratør. Hun er illojal mot det svenske prosjektet. Altså nasjonsbygget. Og da kan man tenke, 1904 gir hun ut en bok som er ganske sånn samenasjonalistisk. Jeg tror at det viser at det temaet som hun skrev på var liksom det som var aktuelt i Sverige da. Altså nasjonalisme. Man tenkte, ja, men litt til eller fra. Men jeg tenker at at hun også må ha hatt ganske gode medløpere, for hun har faktisk fått trykt på en sånn her stor offentlig trykkeri. Jeg tror det var samme forfatter Siri Brokke Hansen som sa det at den boka ble trykt av de 6000 X, og det er vel den eneste samiske boken som har det opplaget. Altså det er en fantastisk opplaget. Det som jeg synes er kanskje litt trist er jo det at den ikke er oversatt på samisk enda. Det holder de her årene. En gang i tiden så roer jeg meg med å spørre, når jeg foreleste om Elsa Laula, for jeg har liksom gjort en tekstanalyse av hennes bok, og ser på den boken også en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinne som ga ut en bok i 1920. Jeg tror at det også var et sånt svar til det her. Esther Blenda skrev en bok om Kåtornas folk, der hun liksom pratet om de her barna som er på fjellet og lever de fine livet, ikke vil vi at de skal skades av sivilisasjonen. Og jeg tror at det der provoserte Karin Stenberg fra Arbeidsjag ganske mye. Så hun skrev en bok som heter Dette er vår vilje. Så jeg gjorde en tekstanalyse av Stenbergs bok og Laulas bok for å se liksom, hva skriver når de samiske kvinnene først begynner å skrive, hva gjør de? Og da skriver de politiske pamfletter liksom. Og sier at sånn her må Sami være, så her skal det organiseres. Storsamfunnet ser ut så her, vi lærer systemet, vi går inn. Så det tenker jeg er Elsa Laula. Og hun flyttet jo til Norge og engasjerte seg der. Fikk i stand et stort møte med samlet samer liksom, nord, overalt. Og hun brukte jo kvinneorganisasjonene som hun etablerte når det var viktig. Hun brukte sameorganisasjon når det var viktig. Så jeg tror at hun kunne liksom funke på flere plan. Så 100 år etterpå, 2017, når vi er i Trante og feirer henne, så bestemte vi oss i Vesterbotten for at vi skulle dra dit. Og vi gjorde en, liksom en utstilling og en sånn her kafé, kulturkafé, for å vise hva liksom er i Elsa Laula-landet Vesterbotten, 100 år etterpå. Hva er våre samiske frågor nu? Hva gjør kvinnene nu? Og så skrev vi om en kvinnelig släkting vi hadde, for å fortelle at på den tiden, når Elsa Laula organiserte oss politisk, så levde vår oldemor eller bestemor. Hun het det, hun gjorde det her, og er jättedyktig på det og det. Hun fanns liksom, för att liksom fortälla att kvinnorna fanns. Och jag tänker sådana ting är liksom det som jag tänker är arvet av efter Elsa Laula, det är den här att vi alltid liksom spör oss ville Elsa Laula vara stolt av mig idag? På något sätt blir det en som en drivkraft vi har idag i Sami. Och det som jag syns också spännande det är att hon också är så viktig symbol for hele Sami. Jeg tenkte 6. februari, som var den her datumet som også ble, som er samenes nasjonaldag. Når man ser på hvordan det feires i Sami, så ser man liksom portrettet av henne overalt. Noen synes at det kanskje blir en sånn her, at vi dyrker et ikon, og så synes vi det er pinlig og ille. Og så tenker jeg det at vi har faktisk ikke mange ikoner som vi dyrker. Jeg tenker vi kan dyrke Elsa Laula litt. Når jeg gjorde denne tekstanalysen av Elsa Laula og Karin Stenberg, så sammenlignet jeg det de skrev med Virginia Woolf. Og Virginia Woolf er jo et feministisk ikon da. Modernistisk tok inn det. Som pratet om at kvinner trenger et rom å tenke. Jeg tenkte, samene trenger et rom å tenke. Og gjorde en sammenligning. Og brukte Bell Hooks som en av de her teoretikerne om liksom at det her med å sette seg i den posisjonen man kan prate tilbake. Prate som en likeverdig. Och brukte för exempel de här första feministiska talen, Mary Stuart Mill och de där texterna. Och gjorde också en kapitel om för exempel den samiska kvinnan. Det finns en bok som heter Samiska rättsstudier. Där man säger någonting om att kvinnor, eller söner och döttrar arvar likt i Sami. Och när man som en liten får ett renmärke så fick man också jenter det. Och på en måte så är det för att sikra den här jenta ekonomi. Så allerede där så tänker man att hon ska vara ekonomiskt oavhängig. Och det hon tog med sig in i äktenskapet, det var det hon bestämt över. Man hade fälles egendom, men det hon tog med sig var hennes. Så om hon kom med en renflock så var det inte så att liksom, plötsligt blev hennes renkalv märkt till mannen. Nej, det var hennes. Och jag tänker där någonstans, och att man, kunde, döttrar också kunde ärva på liklinje med sina bröder. Jag tänker där någonstans så har man, fortäller man också att vad man syns är viktigt i Sami, att syna på att alla ska ha en ekonomisk oavhängighet, det är likt för bägge könen. Och jag har förstått av en ekonomisk historieprofessor att det är väldigt ovanligt. För vanligtvis har döttrarna kanske varit sedd på en måte liksom att sikra sig handelsavtal eller att man gjorde lite olika relationer vid att två familjer gifte sig ihop. Och när jag gjorde det här kapitlet om samiska kvinnor och liksom den rättsstatusen så började man också förstå varför Elsa Laula kan bära så trygg det och självklar i det att hon ska ta för sig. Liksom. Varför skulle inte det? När jag gjorde det så hade jag en manlig opponent som syntes det var uhört att jag hade gjort det. Gjort den sammanligningen. För hur kunde liksom den här vem som helst som hade skrivit den där lilla boken i Sami sammanlignas liksom med litteraturhistoriens stora författare. En som har liksom utvecklat hela modernismen i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag. Och liksom, klart jag kan göra det. Varför ska jag inte göra det? Jag hade ju vägledare. Eller han, vad heter det? Handledare. Som också var väldigt tydlig med mig. Så sa så här att om du ska göra det här. Så må du också insistera på att den samiska litteraturen är en del av den svenska litteraturen. Och varför det? Du måste finna argument för det. Och jag gjorde det. Och det var väl också det som jag tänker mycket av det här projektet har varit till Elsa Laula. Jag tror aldrig liksom, det finns ju alltid en sån här historia om att Sami vill ha en egen stat. Det är ju den stora skrämselspropaganda som alltid ligger där. Och oavsett vad vi säger och gör så är det liksom i en förlängning vi ska ha en egen stat. Och när Sami pratar om självbestämmande så tror jag aldrig hör en egen stat. Men jag tror att, så som jag förstår texten, att Elsa Laula pratar om är självbestämmelse. Ganska moderna fenomen egentligen, om man tänker på hur staten var på den tiden. Den nationalstaten, ett språk, en kultur. Så kommer hon och säger att men, vi är också i samma land och vi är ett folk. Och ser man sån globalt på det så är det ju faktiskt väldigt ovanligt att det bara är ett språk, en kultur i en sån nationalstat. Jag brukar roa mig också när jag reser runt med och prata om min avhandling, inte avhandling, vad heter det? Uppsats på universitet om den här textanalysen så jag brukar spöra liksom, de i salen. Vem har läst Elsa Laulas bok? Och det är kanske 2-3 liksom, av 30 personer. Och hela boken är på 33 sidor. Det är liksom inte så väldigt långt. Det är väldigt kort text på varje sida. Också. Nu är det skrivet på gammal svensk så det kanske kan vara så. Men det är ganska skrämmande också att vi i Sami inte ens tar oss tid til å lese den, som er liksom hele fundamentet på hvorfor Sametinget finnes, hvorfor Sami finnes som et politisk prosjekt, hvorfor Sami er et vi. Så det hun skrev og det hun gjorde liksom de der årene 1900 fram til liksom 1917 og etter det, det er jo det er jo som et livsverk for henne, det er klart, men det er jo også som et, jeg vet ikke, det er liksom den plassen der vi har bygd vår labo, altså hennes liv og verk og sånne ting, og så har vi satt laboen over det, og der bor vi liksom, tänker jag. Sånn jag upplever det. En litteraturprofessor, Vuokko Hirvonen, har ju skrivit en avhandling om det kvinnliga författare. Och hon gjorde någonting intressant, för att man har ju tänkt den samiska litteraturen, man har ju också haft den in i den stora litteraturhistorien, och man har försökt att tillpassa den, och den skilte sig alltid så mycket ut, och vi hade Joiken och vi hade för mycket dikter i förhåll till romaner. Vi var liksom ett poetiskt folk så där. Och man prövade liksom sätta in i genrer och alla de här tidsepokerna när det var romantiken och när det var ditten och datten och såna ting. Så kommer Vuokko Hirvonen och så börjar hon prata om generationer. Oldemorsgenerationen, vad skrev de kvinnorna? Mormorsgenerationen, vad skrev de liksom? Vad skrev mammagenerationen? Vad skriver dottergenerationen? Och för mig blev det ju liksom plötsligt, wow, det är det det handlar om, den här litteraturen. Plötsligt blir den här samtiden och omvärldsanalysen viktig. Då förstår man ju varför de håller på med politiska pamfletter. Man har liksom inte skrivit i ett vakuum, var ju mitt i den.
Tiden var speciell. Det var revolution i Ryssland. Kvinnlig stämrätt i Norge. Det skulle inte mycket till för att man skulle bli kallad konspiratör. Och därför var det stor uppmärksamhet om Lappekonferensen i aviser både i Norge och Sverige.
Om det spelar roll att hon är en kvinna. Jag klarar inte att tänka mig att det inte skulle vara en kvinna när det först är hon som har gjort det. Då blir det så här, vad skulle det varit om det hade varit en man eller? Jag klarar inte helt att liksom se för mig hur det skulle varit. Det är så självklart på något sätt. Jag upplever inte att det är något komplicerat, eller jag upplever inte att det var kontroversiellt eller så. Inte i Sami. Det är klart att hon var kanske, att jag kan tänka mig, hon var ju inte lika populär överallt. Man prövde ju att säga sån här, att tänka att hon pratar i offentliga rum och hur kvinnor borde hålla käft, och då har man liksom den här kristna eller den här lestadianska idén om att kvinnor ska tia i församlingen eller så, koka kaffe och så. Och jag tänker, tänk att hon kokte kaffe och prata, gjorde alla de här tingarna. Och när jag gjorde det här textanalysen och så i böckerna med eget rum, så var det som jag syns kom väldigt tydligt fram, det här med att Sami får liksom aldrig ro och fred att formulera sig. Man har liksom mer än nog med liksom att säga, nej, det får inte komma in. Nej, nu må du inte hugga skogen. Nej, vi vill inte ha gruvor här. Nej, men ta nu inte vårt språk nu. Nej, det vill vi också ha. Nej, vi vill leva i det här området. Hela tiden den här oroligheten med det. Det finns liksom ingen tid till att bygga upp på det sättet. Och jag vet inte om det har varit önskvärt heller att bygga upp ett Sami som för exempel vilket som helst nationalstat, men vi får väl aldrig svara, för jag har ju aldrig fått göra det. Man har ju också formulera en vilja för att gå framöver. Och en av de etableringsmötena som hon hade i 1906, när man etablerade Tärna Sameby, så ser hon på årsmötet att när det gäller framtiden så måste vi nog ta hand om det själv. Och jag tänker det är väl det närmaste vi kommer att se att vi må vara själv i ett folk. Vi må ha liksom rätten till att göra det.
Till eder, unge män och kvinnor, vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid finns i era händer. Med eder kraft ska vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga svårigheter, utan tillägna er all den kunskap ni kan få. Ty det är det betrycktas talan som ska lyftas upp i ljuset, och detta på ett fullt värdigt parlamentariskt sätt. Med dessa maningsord, bröder och systrar, avslutar jag nu mitt ord. Låt nu handling kraftigt följa dessa ord från mig, framsagda i en tid när lappens framtid synes hotad ifrån alla håll och hans rätt till denna jord bestridd. Denna jord till vilka vi alla föds att tjäna vårt uppehälle. Med systerlig hälsning, Elsa Laula.
Revolution har ett kvinnligt ansikt, en radioserie lagad för Radio Rakel med stötte från Fritt Ord. Episoden i serien har ingen räckefölje. Du kan höra den slik du vill och efter intresse. Du kan lytte till kampen för frigöringen från kolonimakta, den russiska revolutionen, den mexikanska revolutionen och zapatistkvinnans vidareföring av den i nyere tid. Du finner den samiska kampen innanför nationalstaten i Norden, svarte kvinnas kamp i Brasil och kurderans mångåriga kvinnekamp och frigöringskamp. Alla episoderna tar utgångspunkter i en kvinnlig historisk person för att slik öppna dörrar till en större historisk process. I denna serien är det alltså kvinnor som snackar om kvinnor. Denna radioserien är lagad av Ingrid Fadnes. Bård Vatten har laget intron, og Fabiana Cimento har komponert musikken.